Ja, ni får väl ursäkta min dialekt. Jag är ju norrlänning. Jag uppväxte i Örnsköldsvik och med en pappa som var från Nätrahållet. Och sen flyttade jag till Burträsk då 86 eller något sånt där och bodde där några år. Och det är ju Västerbottens mellanbygd, heter den så? Västerbottens mellanbygd. Det är den församlingen som har sänt ut oss som missionärer. Det glömde jag ju säga innan. Ja, det är roligt när eleverna, de märker ju då att jag pratar flytande tyska. När jag var på högstadiet så har de ju tyska som undervisning. Och då märker de att, ja Rolf, du pratar tyska. Ja, jag har bott i Tyskland. Vad gjorde du där då? Ja, vad svarar man på det? Ja, ibland har jag sagt som det. Jag har jobbat som pastor. Då tittar de på en. Va? Ja, okej. Det är intressant. Jag har funderat på en del saker eller bett över en del saker på sista tiden. Och det är så när jag läser Bibeln så Bibeln är ju väldigt levande. Och jag är fascinerad av Bibeln. Jag försöker läsa Bibeln varje dag. Och då är det ju saker som talar till mig. Och det är säkert så för dig också när du läser Bibeln. Och då är det olika tankar som jag helt enkelt skulle vilja förmedla här idag. Och jag ska försöka få en röd tråd i det hela. Men jag ska läsa ett bibelställe till att börja med. I Johannes kapitel 16. Från vers 7. 7 säger jag. Vad säger ni? 7 eller något? Eleverna skrattar varje gång jag säger 7. Jag vet inte vad det är så roligt med det. Min dialekt. Men jag säger er sanningen, säger Jesus här. Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Jag älskar den sista meningen. Denna världens härskare är dömd. Vi ser så mycket ondska och vi ser så mycket grejer på nyheterna och saker. Men faktum är att denna världens härskare är dömd. Det kommer att ta slut. Men innan dess så har vi en del att kämpa med. Och här, man börjar ju inte en mening med att säga men. Om man inte har sagt någonting innan som man vill förtydliga eller tillrättalägga eller förklara. Och vad har Jesus sagt innan? Jo, han sa att han ska lämna dem. Han ska gå. Och det fyllde dem med sorg. Och jag vet inte om ni har sett han på svenska nyheter. Vad heter han? Appelgren? Han hade sagt sig, vänta nu, du kan inte gå. Och det var säkert så de tänkte, vänta nu, Jesus, du kan ju inte gå. Vadå lämna oss? Men nu, det är ju nu saker börjar hända. Och det blev lite annorlunda än vad de hade tänkt. Och det här fyllde dem med sorg. De var oroliga att Jesus skulle lämna dem. Och jag känner idag också, vi lever i en tid, många är oroliga. Många funderar, vad kommer det här? Vad kommer att hända nu? Det är krig och det är brist på olika saker. Kanske inte så mycket i Sverige, men saker har blivit dyrt. Priserna går upp. Och så har vi klimatkrisen som man ständigt pratar om och som blir så väldigt stort. Vad är det som kommer hända? Och många, många människor oroas. Jesus, han säger ju sanningen. Jag säger er sanningen, säger han. Och Jesus är till och med sanningen, säger han på ett annat ställe. Han ger oss inga falska förhoppningar. Han ger oss inga tomma löften. Utan han säger, det han säger, det kommer han också att hålla. Han ska lämna dem och det gör de bedrövade. Han kommer inte med några populistiska budskap. Men det här kommer att gå bra, det kommer att bli kul och det kommer att bli jättefint. Han berättar för dem att ni kommer att bli förföljda. En del kommer till och med att bli dödade för mitt namns skull. Det är ingen politiker som säger det idag. Ja, skrämselpropaganda finns det ju alltid. Men han säger sanningen och han kommer inte med några populistiska budskap. Men det var bra för dem att han skulle lämna dem. För att när han går till fadern så kan han sända den heliga ande. Och då kan han ju vara på många platser samtidigt. Nu när han vandrade här kunde han ju bara vara på en plats hela tiden. Men nu kunde han vara på olika platser. Och han kan fylla. Det är ju så att överallt där Guds folk är, där är Gud representerad. Därför att Gud vill bo i sitt folk, bland sitt folk, i våra hjärtan. Och den helige ande fyller oss och vi får gå ut. Och överallt dit vi går, där representerar vi Gud. Och det är fantastiskt att det får vara så. Han pratar om synd. De tror inte på mig. Får man prata om synd i Sverige idag? Det får man ju knappt göra. Visst finns det saker som är fel också enligt lagen. Men många saker som vi i kyrkan kanske tycker är fel. Det tycker man i samhället att det är helt okej. Och människor får leva precis som de vill. Och det handlar bara om att jag ska förverkligas. Och jag ska ha det bra. Och jag ska känna. Och jag ska må bra. Men vad händer med människor runt omkring? Mår de bra av det? Den största synden, det är väl att inte tro på Jesus. Det är den största synden, att inte tro på Jesus Kristus, Guds son. De tror inte på mig. Och hur ska vi få människorna att tro på Jesus? Och det är en fråga som jag har ställt mig under hela min missionsgärning och även idag i Örkelljunga och vad jag angår. Hur ska jag få människorna att tro på Jesus? Det är inte så enkelt. Apropå tro, när vi läser om Abraham så blir jag alltid fascinerad av Abraham. Han blev ledd av Gud. Gud kom till honom och Gud sa till honom, gå ut. Ledde honom ut ur tältet. Han bodde i tält, han reste omkring. Och så säger han, räkna stjärnorna. Kan du räkna dem? Och då inser ju Abraham ganska snabbt att det går ju inte. Alltså jag vet, som barn har jag också försökt. Men liksom, man tappar bort sig ganska snabbt. Och så säger Gud, så många ska du bli. Och så står det att Abraham trodde på honom. Han trodde på honom. Han förtröstade på, okej. Okay. Jag skulle vilja se den situationen där Abraham säger, okej. Okay. Jag tror dig. Ja. Och det räknades honom som rättfärdighet, säger Gud då. För att han förtröstade på Gud. Och det är ju det vi får göra egentligen. Ibland tror jag vi målar upp tron som någonting akrobatik i tankevärlden. Där vi ska försöka prestera någonting. Men egentligen handlar ordet pistis i grekiskan tro. Betyder också att förtrösta. Att lita på någon. Okej, Jesus, du har sagt. Okej, Jesus, du har dött för mina synder. Jag litar på dig att det räcker. Han har tagit min synd. Han har köpt mig fri. Han har tvättat mig ren med sitt blod. Okej, Jesus. Så är det. Och jag vet inte, vi är alla olika. Jag har väldigt svårt med detta. Många gånger. För att jag tänker, jag måste ju göra det. Och jag måste vara en bra kristen. Och jag måste vara det och det och det. Och liksom. Men egentligen räcker det med att jag förtröstar på Jesus. Sen kommer det andra. Därför att som vi sjöng, jag älskar Jesus. Han fyller mig med sin kärlek. Och så kommer det andra. Paulus upplevde en situation när han var ute och på sjön och de hade skeppsbrott eller vad det heter, alltså sjönöd, alltså de hamnade riktigt illa. De visste inte var de var eller någonting. Och folket på båten, de var över 200 personer, 276 tror jag stod att de var. Och de var oroliga och visste inte hur kommer det här att gå. Och sen på natten kom det en ängel till Paulus och berättade att ni kommer att bli räddade. Och dagen efter så berättar Paulus det här för då folket, han samlade dem på båten och berättade det för dem att i natt kom en ängel till mig och sa att vi kommer att bli räddade. Och så säger han så här, var därför vid gott mod. Jag litar på Gud, det blir som han har sagt mig. Jag litar på Gud, det blir som han har sagt mig. Punkt. Och det, tänk att ha den förvissningen. Okej, Gud, du har sagt. Ja, men då blir det så. Då är det så. Inga diskussioner. Att ha den förvissningen. Jesus sänder den helige ande, säger han här. Om jag går, eller när jag går, så kommer hjälparen till er. Och det är ju en fantastisk plan det här, måste jag ju säga. Lärjungarna, de såg ju inte det här då. Men vilken fantastisk plan. Och jag brukar säga, kristendomen är överlägsen alla andra religioner. Och får man säga det? Det får man inte heller säga. Det kan vara farligt. Men vänta nu. Och så här. Men det är faktiskt så att religioner säger: gör så, gör det. Håll de buden. Ät inte det. Ha på dig de kläderna. Bla bla bla. Det och det och det. Och så får man se till att fixa det. Gör det. Lämna det åt sig själv. Men Jesus, han säger ju, alltså kristendomen, det vi kallar ju kristendom, alltså Jesus säger ju att han säger olika saker att vi ska göra, vi ska hålla hans bud, men han lämnar oss inte ensamma i det, utan han ger oss en helig ande så att vi kan göra det. Och det är en väsentlig skillnad. När vi blir fyllda med den heliga ande så har vi möjligheten också att göra, hålla de bud som Jesus ger oss och säger oss. I Gamla testamentet var den heliga ande mer bara hos vissa personer, hos översteprästen, kungen och profeten. Och nu skulle den heliga ande komma till alla människor som tror, alla som tillhör Gud, alla som tillhör Jesus ska bli fyllda, eller ska kunna bli fyllda med den heliga ande. Och på Gamla testamentets tid, det hände ju att det var en kille som heter Samuel som föddes. Och han var en liten grabb. Han blev kallad av Gud att förmedla Guds ord. Och det står om den tiden att Herrens ord var sällsynt på den tiden. Och det står att det var inga uppenbarelser. Profetsyner var ovanliga. Och det hände liksom inte mycket. Varför det? Jo, det är för människorna som skulle förmedla tron och förmedla religionen, om vi säger kallar den så, de levde inte rätt. De prioriterade inte rätt saker. Och därför så kallade Gud Samuel. Och Samuel, det var ju en man som var ett bönesvar, en kvinna i stor nöd. Hon hade inga barn, kunde inte få barn, och hon bad till Gud i stor nöd: Gud, ge mig barn. Och så fick hon ett barn. Gud gjorde ett under. Eller helade henne, kanske vi ska säga. Och så föddes Samuel. Och sen bestämde han sig för att jag ska tjäna Gud. Han blev kallad redan som ung pojke, väldigt tidigt. Och fick förmedla Guds ord. Men så står det att det tog lång tid. Det tog 20 år, står det i kapitel 7 i första Samuelsboken. Det tog väldigt lång tid. 20 år tog det. Och då tänker jag, fanns det ingen annan? Hängde det verkligen på Samuel att han skulle bli stor för att kunna förmedla mer av Guds rike? Och då tänker jag på den tiden som vi lever i idag. Att det liknar väldigt mycket den tid vi lever i idag. Vi ser på det, som Helena sa, det sekulariserade Sverige. Där vi som församlingar, vi lever med Gud. Men vem gör det mer i samhället? Där vi ser att saker förändras till det sämre, och att vara kristen är snart fult. Alltså man blir nästan dumgjord. Eller blir man ju? En del blir ju det. För att de är kristna. Nu har vi nu kommer en ny regering här. Eller vi har redan insatt en ny regering. Och det känns som att vissa saker förändras lite grann till det bättre. Men hur är det egentligen med Sverige? Vi behöver en väckelse där människor upptäcker att vi behöver förändras. Vi behöver förvandlas. Jesus är garantin för vårt arv. Han är garanten för att vi kommer att ärva Guds rike. Vi har ärvt Guds rike. Vi är medlemmar i Guds rike. Men en dag ska det verkligen bli synligt när vi går in i Guds rike i evigheten. Och Jesus, han är garanten. Jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Och ibland har jag tänkt så här, jag läste det här. Rättfärdighet, säger han. Jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Rättfärdigt, ni ser mig inte längre. Vad är det för rättfärdigt i det? Men betoningen ligger inte på ni ser mig inte längre. Betoningen ligger på jag går till Fadern. Det måste den ju göra. Jag går till Fadern och där kommer jag att sitta på Faderns högra sida. Och där kommer jag att mana gott för er. För det säger Bibeln på flera olika ställen. Att han manar gott för oss på Faderns högra sida. Och där sitter han och är garanten för oss. Att vi kommer att få ärva. Garantin. Paulus säger att vi redan sitter med Jesus i himlen på Faderns högra sida. När vi är i Kristus så är vi redan. Vi har redan tillgång till tronen genom Jesus Kristus. Och kan liksom, ja, vi har tillgång till tronen och till Guds tron genom Jesus Kristus. Och på olika ställen så säger då Bibeln att den heliga ande är en pant, en borgen. Jag skulle kunna läsa om bibelställen, det tar för lång tid tänker jag. Den heliga ande är en pant, en borgen står det i den svenska översättningen. Och ibland står det sigill för vår tro eller för att vi ska ärva. Så Gud har gett oss ett pant. Och då tänker jag på ett sigill, tänker jag på Kain som slog ihjäl sin bror redan i början av Bibeln. Där Kain då blev straffad för detta, eller rättare sagt, jag gillar inte ordet straff. För jag tycker det är liksom så, vad ska jag säga, godtyckliga. Ja, nu ska vi se, vad ska tänka ut ett straff här? Det är inte så, utan det handlar ju om konsekvenser för det jag gör. Kain fick en konsekvens av det han hade gjort. Och för att han inte skulle råka illa ut så satte Gud ett tecken på honom. Så att han inte skulle råka illa ut. Och så tänker jag också om det här sigillet då, som Gud sätter på oss genom sin heliga ande. Att vi har ett tecken. Den heliga ande i våra hjärtan, säger Paulus, är ett tecken, en pant, ett sigill att vi är Guds barn. Romarbrevet 8 och 16 säger: anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Den heliga ande är vår hjälpare, den heliga ande ger oss kraft, men den heliga ande är också panten på att vi är räddade, en borgen. Och det här ordet pant, som står arabon i grekiskan, det användes senare i den senare grekiskan som för förlovningsring. Jag vet inte om ni har läst det någonstans, att det är det ord för förlovningsring. Och jag har ju ett tecken på att jag tillhör någon på min vänstra hand. Det här, vi har bytt ut den här, min gick sönder en gång så vi fick köpa en annan. Men det är ju ett tecken på, det här är ju förlovningsringen. Sen får ju kvinnan när man gifter sig, får hon ju en ring till. Men det här är egentligen förlovningsringen som jag bär. Och det är ett tecken på att jag tillhör någon. Och där ska inte någon annan lägga sig i. Utan så är det. Punkt slut. Och så tänker jag också att det här pantet, det här sigillet som den heliga ande lägger i våra hjärtan är dels för oss själva, när tvivlen kommer. Ja, men jag vet vem jag tillhör. Jag tillhör Gud. Men också inför fienden. Vänta nu. Du gör inte vad som helst med Guds barn. Du kan inte hur som helst drabba och slå sönder och förstöra. Därför det är Guds barn. Och där sitter det ett sigill. Ett märke eller ett sigill som talar om rör inte. Jesus Kristus har friköpt åt sig ett folk, en brud, säger Uppenbarelseboken, en brud. Och det är ju bilden för ett äktenskap också, att mannen och kvinnan förenas. Och så kommer det att ske med också, vi kommer att förenas med Kristus en dag, och vi är Kristi brud. Och Zakaria 2 vers, i kapitel 2 vers 8 säger: den som rör vid er, han rör min ögonsten, säger Gud. En ögonsten, det är någonting som man verkligen uppskattar. Jag slog upp det. En favorit, en älskling, en juvel, en skatt, en gunstling är en ögonsten. Det är någonting som man verkligen, det här är jag rädd om. Så Gud är ju rädd om oss och har satt ett märke på oss. Det kan inte vem som helst komma och göra anspråk på. Vi kan naturligtvis kliva ur och säga jag vill inte vara med längre. Det är fritt, det är valfritt, frivilligt. Men så länge vi säger jag vill hålla fast vid Jesus kan ingen förstör det egentligen. Ingen kan, Jesus sa ju, ingen kan dra mig. Ingen kan dra er eller dra dem ur faderns hand, säger han på ett ställe. Och så säger Romarbrevet också att alla som leds av Guds ande är Guds söner. Luther översatte alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Och Gud ger oss en förmån. Vi får vara hans barn. Vi får tillhöra honom. Och då är det så intressant att se att det är kärleken som segrar och kärleken som gör oss till segrare. Människor som möter Jesus. Jag älskar att läsa de här berättelserna. Människor som verkligen möter Jesus och upplever honom. Jag kan gråta när jag läser de här berättelserna om hur människor blir träffade och förvandlade och förändrade. Och det är så häftigt att se att det sker idag också, i den här världen, hur den nu än ser ut. Och kärleken är det starkaste språket som finns egentligen. Och jag ska läsa några bibelställen här. I Johannes 13, verserna 34 och 35 står det: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Johannes 15 och 12 säger: mitt bud är detta, att ni ska älska varandra som jag har älskat er. I vers 17 i samma kapitel står det: detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Och i 1 Johannes 3 och 11: ty detta är budskapet som ni har hört allt ifrån början, att vi ska älska varandra. Det är starkt. Johannes 15 och vers 10: om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Så det handlar om väldigt mycket om kärlek. Och här ser vi ju, vad är Kristi bud? Ja, det är ju att älska. Vi ska älska varandra. Så hela Johannes brev, eller stora delar av Johannes brev, handlar om detta. Att älska varandra, ta hand om varandra, bry sig om varandra. Och då kommer människorna att se, ja, men här händer någonting som inte händer där jag är. Vad händer här? Och så blir de uppmärksammade på att här måste det finnas något mer. Och ni känner säkert till ordet kärlek. Grekiskan har ju tre ord för kärlek, men det starkaste ordet är ju agape. Det är det ord för kärlek som det utgivande, den utgivande kärleken som ger utan att räkna med att få någonting tillbaks. Den bara ger, som Gud ger sin son. Och det står att Jesus dog för oss, älskade oss redan innan vi visste någonting om det. Han gjorde det. Och sen kommer vi till honom för det. Gud är kärlek, säger Johannes också i sitt brev. Och ni känner också säkert till den gyllene regeln: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Och det är starkt. Eller älska din nästa som dig själv. Det klarar vi inte, det känner jag många gånger. Och jag behöver bli fylld av den helige ande för att kunna göra det. Och Gud fyller mig och hjälper mig. Min bön, jag ska berätta om min bön. Tänk om jag kunde bota alla sjuka. Tänk om jag kunde det. Tänk om jag hade gåvan att bota alla sjuka. Oavsett, spelar ingen roll vilken sjukdom. Alla, de kom till mig, lade händerna på dem och de blev friska. Och sen har jag tänkt, nej, det kan inte bli. Vad skulle hända då? Ja, alltså, Åsbogatan 4 i Örkelljunga skulle ju bli ett... det skulle ju inte fungera. Alltså, det skulle ju stå folk och hänga på min dörr. Kom ut, Rolf, du måste be. Du måste lägga händerna på oss. Och det skulle vara en kö hela vägen. Jag vet inte, ner till busstationen. Och runt... Och jag vet, det skulle inte fungera. Och är det så att alla de som då blir friska, blir de Jesu lärjungar? Kommer de att följa Jesus? Ja, man hoppas ju det. Men vi vet ju att många gånger så ber vi för människor och det händer under. Och så lever man vidare som man har levt i alla år. Och liksom man känner, ja, vänta nu. Det var ju inte meningen. Och i Lukas 17 så står det att Jesus bad för 10 spetälska, eller han helade 10 spetälska. Och de gick iväg. Och han sa, visa er för prästerna. Så kom en tillbaks och tackade Jesus och liksom hyllade honom, eller tillbad honom. Och då säger Jesus, Jesus frågade, blev inte alla 10 friska? Var är de 9 andra? Och jag tänker att många av dem kan uppleva under, men det händer inte så mycket. Man lever vidare. Men kärleken lämnar avtryck. När vi får uppleva Jesu kärlek. När människor får uppleva Guds kärlek i olika situationer där de har nöd eller problem eller behöver hjälp. Det sätter spår. Det gör avtryck. Och det ser man hela tiden. Så numera så ber jag till Gud att han ska fylla mig med sin kärlek. Jag ber också för helande och vi ska be för sjuka och vi ska tro att Gud gör under. Men jag önskar att få vara fylld av Jesu kärlek så att jag kan älska andra. Och jag ser det på skolan, så många människor, så många elever som behöver Jesu kärlek. Och en del får inte kärlek hemma av olika orsaker. Föräldrarna har inte tid. Föräldrarna kanske inte finns. Föräldrarna, det är ofta ju fäderna som brister. Inget ont mot fäder nu. Men det kan ju vara olika konstellationer. Man har skilt sig. Pappan får inte dyka upp. Och så här. Och det blir en brist. Jag kände en elev en gång som sa till mig: kan inte du vara min pappa? Och då tänker man, visst skulle jag kunna vara det, men det funkar inte så. Liksom, och den pappan var inte närvarande. Hon hade en pappa, men han var inte där. Och så många elever som inte får rätt anknytning och som inte får kärlek. Och att få ge Guds kärlek vidare, det är bra. Det är kul. Gud överger aldrig sina barn. Som barn har vi en särställning inför Gud. I Matteus 11 och jag ska läsa. Jag läser mycket bibelställen. Vi hörde ju, du hörde vad Helena sa. Jag hörde på en podd, en kristen podd, och där sa de att en undersökning säger att det är 13% av de troende som läser Bibeln regelbundet. 13%. Det är inte mycket. Så nu läser vi Bibeln här. Då ska vi se här, vers 28 i kapitel 11 i Matteus evangeliet. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Det är alltså Jesus som säger det här. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Jesus säger också i Matteus 28 och vers 20 att jag är med er alla dagar till tidens slut. Och här är ett löfte där han säger jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag kommer att vara med er. Och ibland tänker man, Jesus, du känns så långt borta. Men han har sagt att han ska vara med oss. Och då är han det. Så mina känslor måste underordna sig detta. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Ordet skonsamt här betyder välpassande. I grundtexten. Eller kan också betyda välpassande i grundtexten. Jag vet inte, ok. Vi äldre, jag vet inte. Vi vet vad ok är, eller? Det finns ju olika sorts ok. Det finns ju sånt där som man kan bära vatten på. Man har två hinkar och så har man ett ok så. Så det finns ju en sån här ok som, jag vet inte om Jesus tänkte på ett sånt där ok som två tjurar har. Där går man ju två stycken på ett ok. Och jag vet inte om han tänkte så att här går jag, här går Rolf i ett ok. Vem går på andra sidan? Min fru? Nej, ja, det kan det vara. Nej, Jesus går på andra sidan. Visst är det häftigt? Jag tror han tänkte så. Du går alltså inte ensam genom dina problem, genom dina svårigheter. Jesus går med på andra sidan och ni drar lasset tillsammans. Och jag tyckte det var så häftigt. Jag läste om en berättelse. Jag hörde talas om en berättelse. You'll never walk alone. Har ni hört talas om? Är det någon som är fotbollsintresserad här? Jag är inte så jättemycket. Men jag läste om den här berättelsen och kände att här måste jag. Den är jättebra. Det var alltså Champions League-finalen i, det kallas för miraklet i Istanbul. Liverpool spelade mot AC Milan. Och allt gick ju Milans väg. De gjorde 3 mål i första halvlek. Och Liverpool-spelarna var helt knäckta. De låg under med 3 mål när pausen kom. De gick ut i omklädningsrummet. Vad hände under halvtidsvilan, var det någon som frågade. Vad hände då? Och det är någon som berättar här. Till en början var det knäppt tyst i omklädningsrummet. Helt tyst, ingen sa någonting. Och var helt knäckta. Vi ligger under med 3-0. Vi åkte ända hit. Våra fans sitter där ute. Sen hörde vi hur vår klack sjöng. You'll never walk alone. Du kommer aldrig att vandra ensam. Och det är en sång som de har den sången. Liverpool, alltså det laget. De har den som en sång. Då börjar de sjunga där ute. Du kommer aldrig att vandra ensam. Det kändes otroligt, berättar den här människan. Vi låg under med 3 mål, men publiken fortsatte att sjunga. Och då kände de här killarna, vänta nu, vi är ju här. Och vi är inte ensamma. Vi har fansen på vår sida. Vi har dem där ute. Vi går in igen. Och så gick de in. Liverpool kom i kapp på bara 7 minuter. Lagkaptenen Steven Gerrard reducerade i den 54:e minuten. Och 2 minuter senare stod det redan 2-3 efter Vladimir Smikers distansskott. Senast då förstod Liverpool-spelarna att allt är möjligt. Liverpool kom i kapp i den 60:e minuten då Xabi Alonso gjorde mål på returen på sin misslyckade straffspark. Sen blev det inte fler mål. Varken under ordinarie tid eller under förlängningen. Men så står det då och så säger de, avgörandet följer straffsparkstävlingen. Liverpools målvakt Jerzy Dudek räddade 3 straffar och fullbordade Liverpools mirakel. Så vann de. Varför gjorde de det? Jo, därför att de kände att de är med oss. Vi går inte ensamma. Och någon sa, varje spelare i världen vill vinna Champions League. Visst, jag kommer aldrig att vinna Champions League. Jag kan inte ens spela fotboll. Jag brukar säga till eleverna, jag har bollsinne som en dagmask. Jag är helt värdelös när det gäller bollspel. Men vi har ju vunnit något mycket mer. Vi har ju vunnit försoningen. Jesus Kristus har vunnit för oss försoningen. Och vi går aldrig ensamma. Han kommer alltid att vara med oss. Och vi har varandra, vi har syskon, vi har församlingar, vi har alla som har gått före. Som Hebreer säger, de är våra vittnen, de har gått före. Vi kommer aldrig att vara ensamma. Och därför har vi en sån kraft i detta. Vi har vunnit försoning med Gud. En Gud som alltid går med oss. I Jesus Kristus. Och det här ser vi också speciellt också när Paulus blir frälst. Så på vägen till Damaskus så ser han ett starkt ljus. Och han hör en röst som säger Saul. Som han då egentligen hette. Han kallade sig Paulus eller Pavlos senare. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Vadå dig? Det är ju de där jag förföljer. Nej, du förföljer mig. Ja, det står inte så, men han sa, varför förföljer du mig? Och här ser vi att den som gör någonting mot en kristen, mot en troende, gör något mot Jesus. Den som hjälper en troende, en kristen, hjälper Jesus. Det hänger ihop. Det är så fantastiskt att se detta. Vi är inte ensamma. Och när vi ser detta, och när vi upptäcker detta, så motiverar det oss i kampen. När vi har det jobbigt, när vi har det tufft. När vi misslyckas, vi går inte ensamma, utan det kommer att vända. Och framförallt vänder det den dag när vi är hos Herren. Och Jesus kommer att bära oss hela vägen in i evigheten. Och den heliga ande fyller oss och hjälper oss och leder oss. Och Gud kommer aldrig att svika oss. Han håller sina löften. Nu kan vi be tillsammans. Vi tackar dig Herre för att du är med oss. Tack för att du är här. Tack för att du är i Emmaboda och tack för att du blir representerad här av mina syskon som tror på dig, som förtröstar på dig, som lever med dig. Tack Herre för att vi får leva med dig Herre. Vi får komma till dig med allting, alla våra bördor och tack för att du bär dem med oss. Vi får kasta våra bördor på dig, står det också i skriften. Och tack för att du leder oss Herre. Fyll oss Herre med din kärlek. Så att vi kan vinna de här människorna som finns utanför. Som inte tror på dig. Och som går ensamma. Tack för att vi får förmedla dig till de här människorna. Och att de får komma med i gemenskapen. Och vi ber att du ska välsigna Sverige. Vi ber att du ska välsigna nya regeringen. Vi ber att det ska komma ett medvetande ibland folket. Att vi behöver följa dig. Vi behöver följa Jesus. Och tack för att vi får be. Tack för att du lever, Herre. Välsigna mina syskon här i fortsättningen. Välsigna den här församlingen. Låt din ande verka här. Att människor blir helade, människor blir förvandlade. Människor blir fyllda med din kärlek, med din kraft, Herre. Amen.